Utgångspunkten enligt svensk arbetsrätt är att det i regel inte utgör sakliga skäl för uppsägning att en arbetstagare har nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller skada. Såvida inte den här nedsättningen varaktigt är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Till det kommer också arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsförhållandena med hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Men var går egentligen gränsen för arbetsgivarens skyldigheter i sådana situationer? I det här avsnittet går vi igenom ett nytt mål från Arbetsdomstolen som ger en hel del vägledning om hur man ska tänka i de här fallen. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svensäter-Jantorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Sofia Reuterkrona. Hej Sofia!
Hej Emelie!
Ja, vi ska prata om ett mål från Arbetsdomstolen idag. Och det handlar om en polis som har sagts upp från sin tjänst hos Polismyndigheten. Och här hade vi en nedsatt arbetsförmåga, eller hur?
Det stämmer.
Skulle du vilja berätta, vad är det som har hänt i det här fallet?
Ja, men här är det en polis då, som har jobbat först i yttre tjänst. Men han drabbas av en stroke 2009. Och han är sjukskriven under en längre period, fram till 2013. Och därefter så jobbar han åter på Polismyndigheten, men inte längre i tjänsten som han tidigare hade, utan han jobbar i en utredningsgrupp.
Så man har anpassat hans tjänst här när han kommer tillbaka?
Det har man gjort, och det gör man ju efter hans arbetsförmåga. Och så fortsätter han att jobba ett tag fram till 2019. Och man kan väl säga att de arbetsuppgifterna han utförde den här tiden motsvarade inte en ordinarie utredares arbetsuppgifter, utan man kan säga lite förenklat att de var av enklare beskaffenhet, de här uppgifterna. Och i den här vevan så uttrycker också polisen att han har för lite att göra. Och det här leder till att man försöker hitta fler arbetsuppgifter som den här polisen skulle kunna utföra. Men när det här har misslyckats så prövar den här polisen på annat arbete på myndigheten. Och sen så gör han även arbetsträning genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Så först anpassar man arbetsuppgifterna och sen försökte man hitta annat arbete. Och
ja.
Sen fick man också möjlighet att arbetsträna på andra platser då, utanför Polismyndigheten.
Precis, mot hela arbetsmarknaden då. Men de här olika anpassningarna funkar bara till viss del. Och på Polismyndigheten gör man en omplaceringsutredning. Och därefter så sägs den här polisen upp från sin tjänst. Och detta är då 2022. Och Polisförbundet som driver den här talan menar på att den här uppsägningen inte har varit sakligt grundad.
Som det hette då.
Som det hette då. För det här rättsfallet har ju några, det avser ju förhållanden några år tillbaka. Anledningen till att Polisförbundet tycker som de gör är dels för att de menar på att den här polisens arbetsförmåga inte var nedsatt i förhållande till de arbetsuppgifterna han gjorde i utredningsgruppen, som ju var anpassade efter hans förmåga. Sen menar förbundet att myndigheten inte heller har fullgjort den rehabiliterings-, anpassnings- och omplaceringsskyldighet som följer av lag om anställningsskydd. Och slutligen så menar också förbundet att man har brutit mot diskrimineringslagen genom diskriminering på grund av funktionsnedsättning.
Okej, så parterna har lite olika uppfattning om omständigheterna?
Det har de.
Vill du utveckla lite där?
Ja, det här är ett ganska långt rättsfall, men om vi bara drar det i liksom en form av sammanfattning så kan man väl säga som så här att förbundet tycker att arbetet har funkat väldigt väl för polisen och att han har skött sina arbetsuppgifter utan anmärkning. Och det håller vi egentligen Polismyndigheten med om. Men de menar på att det har inte funnits tillräckligt med arbetsuppgifter för att fylla den här polisens tjänst. Och då menar man den typen av arbetsuppgifter som han kan utföra.
Och han hade själv påtalat att han hade lite att göra.
Exakt. Och vad förbundet eller polismyndigheten också lyfter fram, det är att man inte har ställt några krav på polisens prestation. Förbundet menar också, som jag var inne på inledningsvis, att myndigheten har brustit i sin anpassnings- och rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet genom att de helt enkelt inte har tagit hänsyn till polisens förmågor när de har gett honom andra arbetsuppgifter. Och de menar också på att de inte har låtit honom prova annat arbete som har funnits vid myndigheten. Och förbundet har gett flera förslag i det här målet på metoder och åtgärder som man skulle ha kunnat vidta för att kompensera för polisens olika svårigheter i hans arbete. Men myndigheten har då kontrat och sagt att det här är metoder som inte har kunnat försätta den här polisen i en situation som är jämförbar med någon som inte har motsvarande funktionsnedsättning. Och sen så säger också myndigheten att när de sa upp den här polisen så fanns det inte någon ledig position som han faktiskt uppfyllde kraven för utifrån hans arbetsförmåga.
Okej. Så parterna har uppenbarligen skilda uppfattningar som sagt. Men arbetsdomstolen då, vad landar de i?
Ja, men de börjar ju med att titta på liksom de rättsliga utgångspunkterna. Och då säger domstolen att det faktum att en arbetstagares arbetsförmåga varaktigt är nedsatt till följd av sjukdom eller skada, att det här i regel inte utgör sakliga skäl för uppsägning. Såvida inte, som du precis nämnde inledningsvis här, såvida inte den här nedsättningen varaktigt är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Och här är det ju såklart viktigt att titta på arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsförhållandena utefter arbetstagarens särskilda förutsättningar. Och det är upp till arbetsgivaren att göra en noggrann utredning av möjligheterna till rehabilitering och anpassning och såklart omplacering, som vi alltid måste titta på, innan det kan bli tal om att säga upp någon och att det finns saklig grund.
Och det är såklart någonting som man alltid ska se till. Man måste samla på sig fakta om alla omständigheterna. Jag misstänker att man behöver dokumentera detta så att man kan visa att man faktiskt har gjort detta också. Men att göra ett gediget förarbete helt enkelt. Men så det första som Arbetsdomstolen här tar ställning till, det är helt enkelt om polisens arbetsförmåga faktiskt är varaktigt nedsatt. Och då gör de bedömningen i förhållande till de anpassade arbetsuppgifterna som man utförde i utredningsgruppen de här första åren. Det var, som du nämnde, 2013 till 2019 där. Det är det de gör först.
Ja, och här kan man nämna då att i det här målet så har man gjort en arbetsförmågebedömning. Man har faktiskt gjort två stycken. Man gjorde en 2020 och sen kompletterade man den 2 år senare. Och vad man kom fram till under den här bedömningen lägger domstolen väldigt mycket till grund för sin bedömning. Och här säger den här utredningen att polisen saknade arbetsförmåga i arbetet som utredare. Men att han hade arbetsförmåga som matchade kraven i de anpassade arbetsuppgifterna han hade i utredningsgruppen. Men man säger att arbetsuppgifterna av det slaget som han faktiskt kunde utföra kunde helt enkelt inte erbjudas av polismyndigheten i den omfattningen att det kunde fylla hans hela arbetstid. Och sen i den kompletterande arbetsförmågebedömningen så säger man att polisens tillstånd efter den här stroken har varit stabilt väldigt länge och att det är att betrakta som bestående.
Okej, okay. Så arbetsförmågan bedömdes vad man kallar då för stadigvarande nedsatt. Men vad säger man då i förhållande till de skyldigheterna som polismyndigheten har i förhållande till då anpassning och rehabilitering för den delen?
Här får man utgå från mycket från vad man har utrett om polisens arbetsförmåga såklart. Och bara för att ge några exempel så tittar AD bland annat på att polisen till följd av den här stroken har haft svårt att uttrycka sig i tal Och att han har kompenserat för det här genom kroppsspråk och använt gester och vissa ord och vad man genomgående kallar för nyckelfraser eller kommunikationsnycklar. Och då säger AD att även om den här polisen har använt de här olika metoderna och gester och så vidare, så har det bara kunnat kompensera för hans svårigheter i en ganska begränsad utsträckning. Och arbetsdomstolen säger också att det har krävt en viss vana av samspel med polisen från den personen som han har interagerat med, för att de ska förstå vad han helt och hållet menar. Och sen så är också arbetsdomstolen inne på att polisen hade vissa läs- och skrivsvårigheter, framförallt när det kom till längre texter. Och så säger AD att även om man kanske skulle kunna kompensera de här lässvårigheterna genom en talsyntes, som är ett hjälpmedel som omvandlar skriven text i tal, så kan det trots detta ändå finnas vissa begränsningar för polisen. Det framkom i målet att han till exempel hade svårt även att läsa kortare texter på ett kuvert, som ett exempel.
Och allt detta framgick då av de här utredningarna som hade gjorts, så på det sättet så kunde arbetsdomstolen lyfte upp de här frågorna.
Precis, och det var ju även olika förhör med kollegor och med chefer och sådär. Så att,
ingående utredningar och väldigt detaljerade egentligen.
Absolut. Den här arbetsförmågebedömningen visade också att polisen hade lite svårt att hålla många bollar i luften, och han hade lite svårt att växla fokus mellan olika arbetsuppgifter. Och han hade vissa nedsättningar i sin fysiska förmåga. Han var till exempel svag i ena armen, lite balanssvårigheter och sådär. Han kunde till exempel inte använda båda händerna, vilket gjorde att han hade svårigheter att öppna en dörr med ena handen samtidigt som han höll någonting i den andra. Och som sagt, det här är bara exempel från domen och inte på något sätt uttömmande. Men slutsatserna som domstolen drar av allt det här, det är att polisens svårigheter har, det verkar som att det har inneburit att han i stort sett inte har kunnat utföra några arbetsuppgifter som han har fått alldeles självständigt.
Så det har behövts någon annan som har hjälpt till och supportat?
Antingen att någon har gått bredvid eller på annat sätt hjälpt till, eller så har det rört sig om att han har behövt överlämna sina arbetsuppgifter och typiskt sett få dem kontrollerade av en kollega. Och egentligen den enda arbetsuppgiften som han i praktiken kunde göra alldeles själv var en sån som inte längre var nödvändig på myndigheten. Så att domstolen kommer fram till att polismyndigheten har gjort vad de ska när det kommer till anpassning och rehabilitering.
Så även ifall man ändå har försökt anpassa väldigt mycket, man har hjälpt till med rehabiliteringen, så det man har landat i där egentligen att utfallet av det arbete som han kunde göra, det var helt enkelt inte tillräckligt mycket för att det skulle kunna anses vara någonting som kan hålla i längden så att han kan stanna kvar och fortsätta på samma sätt.
Precis.
Men okej, om man då har uppfyllt skyldigheterna till anpassning och rehabilitering där. Du nämnde inledningsvis att man gjorde en omplaceringsutredning också.
Mm. Och här så säger arbetsdomstolen att de lägger egentligen vikt vid att förbundet inte har pekat på någon viss ledig befattning som fanns vid tidpunkten för uppsägningen. Och som då förbundet tycker att polisen borde ha erbjudits. Så att det kan vara bra att tänka på att det borde kanske ha funnits en konkret tjänst för honom som förbundet hade tryckt på. Men så säger arbetsdomstolen att det fanns inte heller någon ledig position vid tidpunkten för hans uppsägning, där han faktiskt uppfyllde utbildningskraven eller andra krav som till exempel då god förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift och sådär.
Så ingen ledig tjänst fanns att erbjuda egentligen?
Exakt. Och vad man kan lägga till där, det är att det inte heller finns någon skyldighet, säger arbetsdomstolen, för myndigheten att konstruera en befattning åt polisen där man liksom plockar ihop olika arbetsuppgifter och formar en tjänst efter honom. Kontentan av det här, arbetsdomstolen säger att arbetsgivaren har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.
Okej. Så det kontentan är här, det föreligger helt enkelt saklig grund, alltså det som vi kallar sakliga skäl numera, för att vara väldigt tydlig, för då att, och att det därmed fanns möjlighet att säga upp i den här situationen. Mm. Men det var inte bara det som förbundet hade stämt på, utan om det nu fanns saklig grund så har man ändå lyft frågan kring diskriminering också. Hur resonerar man här?
Här börjar Arbetsdomstolen med att konstatera att det då finns dels direkt diskriminering som innebär att någon behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, och om det då finns ett samband mellan det här, såsom en funktionsnedsättning till exempel. Och en arbetstagare som inte kan utföra de mest väsentliga arbetsuppgifterna på grund av en funktionsnedsättning befinner sig som utgångspunkt inte i en sån här jämförbar situation. Däremot kan det istället röra sig om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, som det kallas. Och det är någonting som en arbetsgivare kan göra sig skyldig till genom att inte vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet, som det kallas, så att arbetstagaren faktiskt kan komma i en jämförbar situation jämfört sig då med en person som inte har en sån här funktionsnedsättning.
Så det är två delar egentligen?
Precis.
Och hur resonerar man kring det här fallet då?
Ja, Arbetsdomstolen gör inte ett så långt resonemang i den här delen, men de konstaterar att polisen inte har befunnit sig i en jämförbar situation med någon då utan funktionsnedsättning, och att det därför inte rör sig om direkt diskriminering. Och när det kommer till prövningen om det förelegat diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, så säger Arbetsdomstolen att arbetstagaren inte genom då skäliga åtgärder för tillgänglighet hade kunnat komma i en jämförbar situation. Så att det har inte förelegat den typen av diskriminering heller.
Med det sagt så innebar det egentligen att uppsägningen bröt varken mot LAS eller diskrimineringslagen.
Precis så.
Det man kan ta med sig från det här rättsfallet, som precis som du säger, det är ett ganska långt rättsfall och det är stundtals ganska detaljerade resonemang kring de här utredningarna, de olika åtgärderna som man kan vidta. Det kan vara bra att ha det lite som en checklista när man är mitt i en sån här situation. För det kan vara ganska överväldigande, alla åtgärder som man kan tänkas behöva tänka på som arbetsgivare innan man går vidare och vidtar en uppsägning. Så att man på ett rätt sätt förhåller sig till de reglerna som följer av LAS, men också de reglerna då som följer av diskrimineringslagen. Mm. Och att man verkligen tar sig tid att tänka igenom och dokumentera de förutsättningar och åtgärder som man tar med sig.
Verkligen. Det här har ju pågått under en lång tid, och det är ju för att det krävs mycket från arbetsgivarens håll.
Jätteintressant. Tusen tack, Sofia.
Tack själv.
Dagens gädda. Tänk på att om det är fråga om en uppsägning av en person som har en nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom, så är det viktigt att först och främst konstatera att det är en varaktig nedsättning av arbetsförmågan. Att man har gjort allt vad man kan för att anpassa arbetsuppgifterna, och att man har uppfyllt sin rehabiliteringsskyldighet och samt gjort en ordentlig och dokumenterad omplaceringsutredning. Först därefter kan det bli aktuellt med en uppsägning.